I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Jag tänker att humor är som en religion. Jag tror det är skitbra för människor. Om det hade funnits ett parti som höll på med humor, så tror jag att det hade varit jättebra.
Janne Josefsson har vigt sitt liv åt att på olika sätt jaga sanningen. Oanmäld har han stövlat in i intet ont anande människors liv. Idag bor Janne på hemlig adress bakom en skottsäker dörr och tar aldrig emot besök. Men det ska det bli ändring på. I sin hand har Janne precis fått några ledtrådar till vem som snart knackar på hans dörr. Välkommen till oväntat besök hos Janne Josefsson. Dagens gäst är komikern och skådespelaren Per Andersson.
Vi har ju sprungit på varandra, du vet, lite sådär i vimlet genom åren på något sätt. Han är ju en glad jäkel. Så vi har liksom satt och snackat lite sådär och nog sagt någon vore kul att ta en middag eller något. Ja visst, så blir det inte det av. Men jag tror just känslan med Janne, nu kan jag ju ha misstolkat det här, men känslan med Janne är att när vi har pratat om det så känns det ändå som att vi bägge liksom har menat, eller jag, från mitt håll har jag nog tänkt att fan, det kanske vi får till någon gång.
Föddes i Göteborg, men bor nu i Stockholm. Mm. Hade det alltid glatt hemma. Och ex-föräldrars viktigaste råd till sina barn var att ha kul. Ha kul.
Mm. Alltså, jag tror det var till en kristallengala. Vi skulle åka tåget upp till kristallengalan. Detta är ju många år sedan. Kan det vara 10, 15? I don't know. Jag hade varit på turné, så jag sov på tåget, men Uppdrag granskning-gänget skulle jag ändå vilja säga hojta på. Då minns jag att när jag kom in i vagnen och satte mig, så kom de och satte sig där, Uppdrag granskning, så möttes våra blickar. Och då sa jag, kolla! Alltså över liksom hela vagnen. Det är en gubbe från Mölndal. Tjena Andersson, kom och sätt dig. Ja, fan vad trevligt. Så vi satt och liksom gaggade lite där. Och sen vet jag att jag gick och la mig och sov. Och somnade, vet du, gott mot rutan. Så när man vaknar 2 timmar senare så är man lite sådär, det är lite segel. Så hör man, när jag vaknar upp, så hör man och Janne också ropa på hela vagnen såhär. Äntligen vaknar du, fan vad du snarkar. Och då tänkte jag, han är bra. Det är nog mitt första möte med Janne.
Båda föräldrar jobbade på Televerket. Höll på att drunkna när ex var 3 år. Och fy fan. Pappan dök ner och fiskade upp. Från botten. Ja, för det, barnen står ju. De försöker inte komma upp. Min yngsta son gjorde ju det vid något tillfälle när han var på 3 år.
Jag undrar hur det ser ut. Jag får liksom ingen. Alltså jag har flera idéer om stil. Alltså hänger det sådana här journalistpriser och sånt på väggarna? Eller är det väldigt avskalat? Eller står det liksom en. Alltså har han en, någon slags, du vet, kikare en sån här långkikare och står och spanar in grannarna. Det känns ju inte riktigt som man är sån. Men ändå finns det här journalistiska kvar. Att han liksom har spaningskikare och sånt på balkongen eller i fönstren.
Gick samhällslinje på gymnasiet mest? För det ingick 2 timmar drama där. Men har det någon, det är sådana skådis? Kanske. Kom sedan in på en dansutbildning av misstag. Kom in där av misstag. Hur fan kan man komma in på en dansutbildning av misstag?
Han har skinnfåtölj. Det är brunt. Mm. Det är helt... Ja.
Har varit sambo med sin partner i över 20 år. Och 2 tonårsbarn. När barnen föddes tog jag tag i sitt vuxna liv. Men strulat då innan då? Eller? Är en konflikträdd förälder? Ja, vem fan inte det? Det är alltså en skämtsam ståuppare. Ja, men det är ju hon. Maria Lundqvist. Det är Maria Lundqvist. Varför tror jag att det är en tjej? Men jag får för mig det. Jag tror att det är Maria Lundqvist. Jag gissar på det. Nu kommer jag att höra om det. Ja. Åh, herregud. Yes, välkommen.
Tack, jag separerar dig. Jag har glömt. Jag har tagit tåget hela vägen så jag bara separerar mig.
Ja, men kom upp.
Tackar.
Jag var så lite modest. Kanske kvinna.
Det är inte Maria Lundqvist. Det är en man. Jag trodde han var bättre på att förställa sig.
Om detta är hallen så ska jag säga att den ser nästan ut som en trappuppgång. Ja, han har designat den som en trappuppgång. Han är unik på det sättet. Jag vill ha något som känns som ett hyreshus, kanske en trappuppgång. Så där, nu är vi alltså hemma hos Janne. Vi är inte en trappuppgång. Sval, känslan av sval.
Han var dåligt, jag dammsug. Jag borde också dratt ner persiennerna, för då hade man inte sett att det är så... Fönstren är ju inte tvättade, eller vad säger man?
Ja.
Vänta! Jag har 2 alternativ! Ja, först trodde jag att det var Maria Lundqvist. Jag blundar nu. Men jag vet vem det är. Per Andersson!
Bara!
Herrejävlar! Åh, vad roligt att se dig!
Fan, äntligen! Äntligen! Vi har pratat så länge om att jag ska få våldgästa dig. En gammal dröm om en våldgästning går i uppfyllelse. Hej, Janne!
Ja, det är ju helt otroligt.
Fan, vad
trevligt. Tar du den tid att komma hit?
Nej, jag har inte tid.
Nej, du har inte.
Jag har sagt att jag är sjuk.
Är du sjuk? Det
jag har ställt in en inspelning. Nej, jag är inte sjuk.
Är du lite sjuk?
Nej, jag är inte sjuk.
Du är inte sjuk?
Jag är inte sjuk, så du är lite sjuk.
Här bor jag.
Titta, vad trevligt. Du har podd, alltid 2 mickar uppe.
Jag är alltid på här, ja.
Det är otroligt.
Och här har vi lite...
Russin. Russin som
är så gott. Men var det senast jag såg dig? Jo, men...
Det var väl på... Vi såg senast på... Det var ju typ i Stockholm.
Ja. Min son var såg dig på...
Lånesberg.
Ullevi.
Ja.
Och säger så... att det var det finaste hyllning till Lasse Brandby.
Fan, vad fint. Ja. Men det blev ju skitfint.
Ja, det var ju det, va? Men det var inte dåligt gissat. Maria Lundqvist kunde det varit också. För hon har också sådär så att hon ramlar lite grann.
Ja, är det sådana ledtrådar?
Nej, men jag kan dra det när vi sätter oss här då. Vilka ledtrådar jag fick. Men du Per, så här står det om dig.
Det ringer till någon.
Ja, men skit i det.
Är det till dig?
Ja, det är min telefon.
Ja, men ska du inte sätta den på där? Då annars kommer den ringa igen. Då kommer de att svara att det har hänt något. Vi åker dit och räddar honom. Det kanske är barnen.
Men nu kör vi.
Ja. Hej!
Hej! Så här är det i alla fall. Jag får ju en lapp bara, va? Från Göteborg, men bor nu i Stockholm. Ja. Att ha kul fick du lära dig av dina föräldrar som jobbade på Televerket.
Tog du det inte där? Nej, jag skojar.
Men varför kommer jag på det? Jo, där blir jag 100. Det är rösten. Du förvränger rösten.
Ja.
Men det är ändå man hör ändå. Men gud, vad roligt. Alltså, jag tänkte... När var det senast vi träffades? Var det uppe på eran teater när ni gjorde någonting, när jag kom in sen Uppdrag granskning ikväll. Vad är detta teater eller
någonstans? Ja, men vi... så var det. Alltså du Janne var ju gäst på när vi spelade vad heter det, Skalarevyn.
Just det var.
Alltså inte Skala, alltså Grotesco hade revy på Skala och då hade vi olika gäster varje kväll som kom in vid ett tillfälle.
Just det.
I föreställningen när vi spelade en sketch som heter Ett kilo mjöl.
Just
så
det.
Sa vi man beställer olika saker, så får man olika grejer, och vid ett tillfälle så säger man jag vill ha ett kilo mjöl till, då får du, och så vrider man sig mot ridån och så säger man då ett namn. Det var olika gäster varje kväll, och vid ett tillfälle säger Janne Josefsson, och då kommer du in, och det var så jävla bra för alla andra nästan alla andra sa bara då det ballar ur var deras replik, och då skulle det balla ur. Men innan du sa det ballar ur så kommer du in och säger vi har filmat, vad du nu vill säga, hela föreställningen med dold kamera.
Ja, just det.
Tror du sa.
Vad får du lov att vara idag?
Ja, jag skulle vilja ha ett kilo mjöl.
Ett kilo mjöl! Då får du...
Ja, vad får du?
Pelargon! Vindflöjel!
Gott!
Dödskalle!
Vad har du för diagnos egentligen?
Det kan du inte fråga mig.
Men du måste väl ha fått den?
Nej.
Ja, men någon jäkla diagnos måste du ha.
Något har man ju.
Men du har inte fått reda på det?
Nej, jag har inte kollat det. Man ska väl kolla. Men ska man göra något sånt? Man gör något test nu för tiden, va? Ja, men på 70-talet gjorde man ju inte det. Alltså, typ nu så är du liksom nästan tvärtom. Nu är du diagnoshets på... Ja. Alla vet exakt om de har A, B, C eller... Alltså, man kan varenda liten bokstav. Litet A, stort B och så. Men halv ADHD eller vad det nu är folk har. Men jag har ingen... Jag gjorde på 70-talet så var man ju liksom... Man då var man inkluderad ändå.
Men du har ju lyckats med... Tack vare din... konstiga diagnoser.
Vad tror du jag har?
Ja, men det är ju någon, alltså din intensitet, din, alltså du snurrar runt, du snackar, alltså det tar ju inte många sekunder för när du står på scen att du är, alltså kuk i hatt till exempel. Den är ju inte klok.
Nej.
Att du kan med och sjunga den.
Ja, alltså, nej,
den är ju underbar, men den är liksom, var kommer den ifrån?
Det är ett gammalt skillingtryck.
Är det sant?
Nej, jag skojar. Det var ju de här gregorianska munkarna.
Aha.
Nej, utan jag var på... detta är en väldigt banal grej. Detta minns jag tydligt.
För du är ju naken också då, va?
Ja, man klär av sig naken. Och så kommer man in och har då det enda man har för själva kuken i en hatt, helt enkelt.
Ja, just det.
Och så handlar versen om att det är kul att stoppa.
Ja.
Snoppen och olika grejer, men det trevligaste är ju ändå huvudbonader.
Ja.
Och sen kommer själva refrängen. Men jag satt på en buss.
Mm.
Jag skulle åka mellan... Jag hade varit på ett turnéstopp i någonstans i Helsingborg. Jag skulle åka till Malmö.
Mm.
Åka den här bussen. Och någonstans mellan, I don't know where, så kommer på en man som är så fruktansvärt sur. Han skäller ut busschauffören lite grann och så är han så sur. Och så börjar jag bara fantisera och tänker, gud vad sur. Okej, hur, om jag bara ska få honom, antingen på gott humör eller bara komma av sig.
Mm.
Hur skulle man göra det, börjar jag fantisera. Tänk om man bara ställer sig och bara sjunga en sång. Man hoppar fram till honom och bara sjunga en sång.
Mm.
Men nej, man klär av sig.
Mm.
Man klär av sig kläderna, så tar man hans keps han har på sig.
Ja.
Och så började jag fantisera ihop hur jag liksom skulle få honom att komma av sig. Bara liksom bryta hans surhet.
Ja.
Så när jag gick av bussen 40 minuter senare så hade jag skrivit kukat.
Men du gjorde inte den.
Nej, jag gjorde det inte. Nej. It was in my imagination. Nej, det hade ju varit otroligt.
Men du, jag måste fråga dig, Ullevi och Hellström, eller vad heter han nu? Håkan Hellström, va?
Ja. Lennart Hallström.
Håkan Hellström.
Håkan Hellström, ja.
Min yngste son var där. Och han tyckte det var fantastiskt. Och så säger han också när han kom hem då, pappa, det var en sån otrolig fin hymning till Lasse Brandeby.
Mm.
Och det är du som gör den.
Ja, det var ju Ullevi nu i augusti.
Ja.
Alltså så oväntat gig överhuvudtaget. Men då ringde damorkestern, ringde mig och sa... vi har inte spelat ihop på 30 år allihopa, så vi ska nu sätta ihop... bandet.
De spelade faktiskt på hans begravning.
Begravning, ja, precis. Men liksom så att säga offentlig på det sättet.
Mm.
Och vi ska sätta ihop bandet för två kvällar.
Mm.
Och vi behöver någon som hoppar in för Lasse. Eller så. Mm. Och jag bara, det är den finaste frågan jag har fått. Jag är på, säger jag.
Mm.
Fan vilken ära, vad kul.
Ja.
Sen pratar vi, inte mer. Sen ringer jag upp.
Ja.
3 dagar senare. Ja. Så jag måste bara få, vart ska vi vara? Vart är det? Vilken stad och sådär. Och då sa han, nej, just, alltså, vi ska vara, det är på Ullevi.
Mm.
Vad fan säger ni?
Mm.
Vi ska vara förband till, till Håkan.
Mm.
Vara förband till Håkan.
Ja.
Alltså det blir ju 60 000 personer. Så vi ska köra, wow, vilken grej. Och sen började vi prata och då pratade vi lite om att, eller jag var väldigt noga med att jag inte skulle vara, att jag inte skulle vara Kurt.
Mm.
Utan det är bara Lasse som kan göra Kurt. Ja. Utan att vi gör en, liksom en hyllning, en hommage till den tiden, till den eran när de körde liksom, låtarna. Så att det blev mer liksom som en, ja, en hyllning till det.
Ja.
Och vi hade skrivit om, jag och en kompis har skrivit om texten på den här Save the Last Dance for Me. Så hade vi gjort den som en hyllning till, skrivit om texten så den handlar om Lasse och Kurt istället. Så blev det att vi sjöng liksom Spara sista dansen till oss, fast från Ullevi till Lasse uppe i himlen.
Jag kan längta till honom fortfarande. Vi jobbade ju mycket ihop.
För ni började ju för jättelänge sedan.
Ja, vi gjorde ju 11:e timmen i lokalradion, vet du, på torsdagkvällar.
Och när är det? Alltså, nu snackar vi.
Ja, det är så här, vet du. Jag går ut journalisthögskolan här i Göteborg julen 75.
75.
Sen flyttar jag och min dåvarande tjej upp till Stockholm 76. Vi har fått fast jobb i, på samhällsredaktionen på radion där uppe.
Hur gammal är du då, 76?
Jag är född 52. Jag är 25-26 år.
Ja, jag är född 76. Det var bara det.
Då börjar vi. Då börjar jag jobba där på samhällsredaktionen. Och så bodde vi där uppe i Stockholm fram till 81, för vi längtade väl tillbaka, och så vi flyttade ner, och då sökte jag med, jag hade ju fast tjänst i Stockholm, men jag sökte en tjänst som reporter på Radio Göteborgs redaktion i Borås, som numera heter Radio Sjuhärad då.
Ja.
Och då kom det en praktikant som heter Lasse Brandeby 1981, och vi börjar, alltså det bara drog igång, och vi var helt olika. Men vi kunde liksom få ihop det, och vi sa vi ska göra program mellan 22 och 24 varje torsdagkväll. Och det ska, folk ska bli förbannade, de ska bli ledsna, de ska bli glada, de ska bli allting ska kunna hända. Det är ju då vi ringer upp Pinochet och spelade Victor
Carrara.
Och massa olika grejer. Va?
Men det blev liksom som så här, ni bara, alltså, ni fann varandra på något vänster.
Umgicks privat och gjorde fantastisk radio. Han var inte världens bästa journalist, va?
Nej,
han var ju världens bästa komiker.
Ja.
Och så blev han ju Kurtan
i samma det, veva,
men det,
då,
men det var ihop med Frank Gunnarsson.
Men var det senare? Eller
det det var ungefär samtidigt.
Ah, okay.
Och vi kunde ju stå på liksom på en toaletten på en restaurang i Göteborg, va? Och stå och pinka så här. Och alla försökte härma Kurt Olsson. Jag visste ju inte att det var Lasse som var Kurt Olsson. Nej, han var ju inte känd.
Det var ju radio också då. Ja.
Sen när det kom i tv så slog det inte alls första gången. Det slog inte alls.
Alltså så första säsongen?
Ja. Men den sändes i repris i mellandagarna mellan jul och nyår sen, va? Där slog det.
Jaha.
Och han blev plötsligt kanske en av de mest kända i Sverige, vet du.
Ja, och det är 86, när är det?
85-86, något sånt där är det. Ja. 87 slutar vi båda på lokalradion.
Det tog lite olika vägar, kan man säga.
Ja, visst. Och jag var ju hos honom, det var väl bara några veckor innan han dog, och då förstod man, och då skulle han varit med i någon revy som heter Tyken eller någonting på,
just det,
alltså han ville ju dö på scen nästan, förstår du, så att han var otrolig. Det finns så många historier om honom.
Ja, men jag minns
så jag känner ju, att det finns en stor likhet mellan dig och Lasse Brandeby. Ni är liksom lika galna båda två.
Ja, tack snälla.
Ja, men det är ju så.
Ja, men och sen är det ju också en tradition i sig. Jag menar då från min, som är uppvuxen i den här stan. Jag har ju varit och sett Galenskaparna när jag var lite. Jag var ju såg Lasse och när han körde sina show. Jag fick ju äran och vi körde ju krogshow med honom år 2000 på Kaj 7-8. Med mitt lilla gäng som jag var med. Och han var ju så jävla generös och bjussig, och man stod och kikade och lärde sig ju massa saker och Brumsens revyr, så att det är ju ett arv som jag liksom har, jag har ju inspirerats oerhört mycket.
Vad är det roligaste som finns för dig? Är det att stå på scen eller finns det något annat?
Ja, det finns väl massa roliga saker. Men det är ju en passion, helt klart. Eller den där, ja, men det, ja. det är ju bland det roligaste man vet. Och gå upp där och liksom den här energin. Live också är det ju någonting. Det är roligt att spela in alltså tv och sådär, men det är ju ett annat. Men det där mötet med publiken som sker här och nu, det är ju...
Är det lika stor passion? Jag har också varit passionerad i mitt yrke. Ja. Därför har jag svårt att lägga av.
Ja, men så är det. Hittar man någonting som man brinner så mycket för, som man liksom ständigt... aldrig, ja men det, man kommer det där, man ger sig aldrig, utan man vill slipa, slipa man har spelat 200 föreställningar och ändå är man så här, fan det där skämtet skulle man kunna fortfarande man håller ju på så där. Det är ju samma som alltså, när man har en passion helt enkelt så att det
får du samma tillfredsställelse idag som du hade i början?
Jag känner att jag går igång så jävla mycket på den där alltså stämningen som uppstår i en lokal med mötet med publiken, när det där tid och rum bryts, när man hittar det, alltså när det, det finns ingenting, utan det är bara vi i den här teatern nu, och nu kan fan vad som helst hända, när, där, när lamporna går upp och det känns som att man är vän med alla i publiken.
Alltså, att man är vän med dem?
Ja, att man, det känns som att man är kompisar på något sätt. Det känns som att vi liksom har varit med om någonting, vi har gjort någonting ihop här nu. Och den känslan, jag tror det är mer den känslan.
Men det står ju här sådär. Om dig så här, att du vill brotta ner publiken. Vad fan ska menas med det då?
Ja, men, jo, men då känner jag, ja, men det är nog mer i början, för man är så jävla taggad.
Ja.
Du vet, innan.
Ja.
Och publiken ibland, och sen, om det är krogshow och sådär, så är folk så, alltså, när man står och lyssnar innan på publiken, och det är bara så, det är liksom som ett, det är sånt sammelsurium av ljud och människor, och folk dricker öl, och det är liksom, och så ska man, så ska det liksom ner någon slags ljus, och så ska det komma en spot, och så ska man gå in där och säga, hej, hej. Ja, hörni, nu ska vi bjuda på lite show här. Det kan liksom gå hur som helst. Jag älskar publiken, men jag, då är läget innan jag står och lyssnar, så tänker jag, okej. Okay. Fast det är ju liksom med någon känsla att nu ska jag komma in och så ska jag bara brotta ner det här jävla monstret. Och så ska vi bara tillsammans sen bara, sen ska vi leka brottning tillsammans. Men de första 10 minuterna känns ju som att det är att man går in liksom i en lejonkula och bara så här, nu kör vi, kom igen nu, så ska man liksom brotta ner det här monstret på något sätt.
Jag tänker så här bara,
och nu har du någon fråga, Janne, nu han tar handen upp mot hakan, funderar.
Vad står du politiskt?
Vad står politiskt?
Ja, kom igen nu.
Va?
På Issa?
Ja, du får Issa.
Eftersom du har härmat politiker så, och du spelar dem jävligt bra. Jag tror att du är miljöpartist.
Rätt i krysset!
Var det?
Josefsson, rätt i krysset.
Är det sant?
Ja. Mm.
Tycker du att de var bra, de här två partiledarna som de har?
Det finns väl en del övrigt att önska ibland, så att säga.
Ja. Men du är miljöpartist, alltså?
Ja, men alltså, jag tycker ju... Alltså, vi lever ju ett tidevarv där det liksom inte finns, om vi ska vara ärliga, det finns liksom ingen annan fråga, eller på något sätt. Vi håller på, och det är jättesynd med alla saker som händer i världen, och hur saker till sig, så att säga. Men miljön är ju liksom den större frågan, så är det bara. Och att liksom, vilket hörn av världen vi än kommer i, så kommer det ju påverka oss alla.
Ja.
Så är det, och den grejen måste vi bara ta tag i. Så jag tycker att den frågan liksom lyfts alltid för lite.
Jag fattar det. Det är liksom, jag röstar blankt aktivt, jag har gjort det alltid. Va? Så att jag
va?
Ja!
Nej!
Är man feg då, menar du, eller?
Ja!
Nej!
Eller?
Eller?
Ja, det är det jag undrar.
Nej, men det...
Berätta nu om detta. Nej, detta vill alltså, jag veta.
Nej, men det... Jag var ju från början...
Det är lite fegt också, kan jag tycka. Eller?
Ja, det finns en del som tycker det. Så här är det för mig liksom, i alla fall. Att jag var ju liberal.
Ja, då förstår jag.
Jag var med i Liberala studentförbundet.
Ja.
Och ombildade det till frihetlig vänster och sen till frihetliga socialister. Jag blev inte kommunist som många trodde.
Nej.
Eller att jag har varit, eftersom jag har gjort mycket om samhällskonflikter och klasser. Och
just
sånt.
Det.
Men jag blev anarkosyndikalist. Va? Och då var
det... Jag vet inte vad det är.
Nej, det vet fan inte jag heller.
det var därför jag hänger på här.
Nej, men det var frihetliga. Alltså det var ju mer... Vi var emot det här att det är ett parti och diktatur och såna här grejer, va?
Mm.
Du vet. Och jag var ju som journalist i Sovjet tidigt då på 78 och såg hur Sovjetunionen var ju fruktansvärt.
Men vänta nu, förlåt. Ja. Detta är ju intressant. Nu hoppar jag tillbaka. Du var journalist i Sovjet?
Ja, alltså jag blev utkastad. där.
Detta har jag inte hört.
Nej, men det är så. Jag fick smuggla in. Nej, för jag gjorde ju lite grann när vi var på ett hotell i Leningrad där anledningen till att vi fick komma till Leningrad, där Putin växte upp. Han hade gått ut KGB-skolan, jag hade gått ut journalisthögskolan.
Har du träffat honom?
Vi är lika gamla. Ja, alltså jag visste inte vem han var då, va? Men det var ju hur mycket folk som är spioner och som hade med oss att göra. Han jobbade just med kontakter med utländska journalister. Vi kom dit på grund av att stora delar av redaktionen var kommunister och många av våra chefer. Därför fick vi äran, om man säger så, att komma dit. Skulle göra två program. Det första om barn, det andra om ungdomar. Sända direkt till Sverige och de fick ringa och sånt där. Det första programmet gick. Det andra programmet, då tog jag reda på, för Elton John låg på vårat hotell. Jag tog reda på vilka får gå och se på Elton John-konserten. Och det var ju bara partiföreträdarnas, höga partiföreträdares ungdomar. Och så var det också, jag träffade några svenska tjejer som ställer frågor till ryska tjejer i samma ålder. Och tolken medvetet tolkade fel. De frågade, får ni besöka andra länder? Då tolkade hon det som, får ni besöka andra socialistiska länder och sånt där, va? Så att jag gör ett reportage som jag sitter och redigerar på hotellrummet. Ja. Där innehöll det en hel del kritik. Jag berättade att tolkarna felöversatte flera gånger och berättade om att partifunktionärer hade egna affärer där de kunde gå och handla vissa saker som ingen andra fick.
Kritik och kritik, du berättade som det var.
Ja, jag berättade som det var. 5 minuter innan vi skulle sända så ser man bara ryska teknikerna sätter sig så här. Och vi förstår att någonting har hänt. Min kollega som var head of delegation blev uppkallad. Antisovjetisk propaganda, ni ska ut ur landet och sånt där. Men vi skulle smuggla in det här reportaget som jag hade gjort, va? Men det var bara jag som hade med mig det i cigarettpaketet. Putin var indragen i det här, va? Och det innebär ju att jag liksom fick en syn på det här. Och då var det ju många på redaktionen, eller inte många, men en del i alla fall som sa, men Janne, varför gjorde du detta? Det här gynnar ju bara borgerliga intressen. Ja, men vilka det gynnar?
Det är väl
Men sånt där jävla snack, vet du. Så att, men det var det. Men, och sen har jag aldrig röstat, för jag tycker det har varit bra att jag som journalist, och jag vet ärligt talat
inte vad, du menar.
Vad jag skulle rösta på nu, va? Vad brinner du för? Är det miljön?
Ja, du menar som sån fråga. Ja, det tycker jag är sån fråga. Sen vet jag, men jag håller på med det här humor. Jag tror på humor. Jag har sagt någon gång, jag tänker att humor är som en religion. Jag tror det är skitbra för människor med humor. Jag tänker att om det hade funnits ett parti som höll på med humor, så tror jag att det hade varit jättebra. Jag tror att det är en ja, men att typ även i politiska sammanhang och alltid att man kan skämta om saker, att satir eller vad det är, att man, det gör att man kan lyfta frågor, man kan skratta åt det, men man kan också liksom ta pulsen på någonting. Jag tror att humor är jättebra för jättemånga, och inte bara då att jag är för trams också naturligtvis, men att det även är i en positiv spiral eller vad det nu är, så kan man göra så mycket större grejer. Man kan få en jävla kraft.
Är du lycklig?
Är jag lycklig nu?
Nu ska du skoja bort den.
Nej, men bara tänker, vilken var det? Är du lycklig nu? Var det Mats Ronander och Kim Larsen? Var det Kim Larsen? Nej.
Nej, det var en kvinna, va?
Nej. Gör mig lycklig nu.
Per,
ja.
Är du lycklig?
Ja, men det tycker jag. Det kör vi på.
Men är du allvarlig?
Ja.
Du är lycklig.
Ja, men
lycklig i din familj och allt.
Ja, men det tycker jag man försöker. Det är väl en bra strävan. Ja. Att sikta på lycka är ju ingen tråkig.
Nej.
Det är att sikta högt, är det ju. Men det är ju en bra siktning.
Nej, för det är också, jag tänkte på, det är en som berättade för mig, den här frågan ska du ställa till alla. Och jag har inte gjort det till alla riktigt, men det är det här, om du kan gå tillbaka till du är 5-6 år som barn, kan du minnas något tillfälle när du kände en sån här otrolig lycka ihop med dina föräldrar då?
Jag har jävligt fina minnen, tycker jag, från min barndom. Det känns som det är verkligen en plats jag kan gå in och så här, hämta kraft från, eller vad man säger. farmor och farfar levde, mormor och morfar levde, det var mycket släktingar, det känns som det var rätt så bullrigt. Vi hade någon sån här liten gård där i Baltorp och även i Bifrost där vi bodde. Det var liksom mycket barn, det var lek, det var spring, det var man sprang mellan husen, lite det här liksom jävligt bekymmerslöst eller sorgfritt, och man var med i Mulle och man spelade fotboll och
Mulle,
det var,
vad var det för något?
Mulle, man går ut i skolan, det är som någon slags tid i scouterna. I skolan så är det, i skogen, jag blandar ofta ihop dem.
Men vet du något speciellt ögonblick när du kände sån här, nu är det härligt liksom?
Ja, ja, men jag har nog, alltså en var ju så här liksom att, nej men det kan ju bara vara att vi, alltså ibland var vi ute, vi hade gjort någon resa och åkte Göta kanal, då var det bara familjen, jag och syrran och morfarsan, men det var, minns jag, vi satt i båten där och det var sommar och vi, det, sommarmys.
Jag har aldrig åkt Göta kanal.
Det kanske är för skilsmässodiket.
Gör det?
Ja, och ändå har du skilt det 3 gånger. Du är perfekt för Göta kanal. Du borde ju... Ja. Har du någon ny dam eller?
Nej, nej, det kan jag inte säga. Det var därför
du är osäker nu?
Nej, men...
Du kanske har en.
Nej, jag har ingen stadig. Däremot så...
Alltså, det är lite flirta på gång?
Nej, det har varit det kanske, men... Det är också
du svarar svara väldigt svävande nu, Janne.
Ja, men jag har bra förhållande med alla mina 3 fruar nu. För att min senaste fru, Helena, vi hade en otrolig kärlek. Alltså en riktig passionerad kärlek. Men det var lite upp och ner och sånt.
Men jag mötte ju någon gång, ni var jävligt fina.
Ja, men vi skilde oss och sen fick hon höra att jag skrev mina memoarer. Så hon hörde av sig och undrade vad jag skulle skriva om henne. Ja. Och det ledde till att vi... faktiskt träffas igen i alla fall. Ja. För det har mysigt. Vi inte gjort sen vi skildes. Sen får vi se vad det leder till. Och sånt där, va?
Hör om hon ska med på Göta kanal ett varv.
Ja, just det. Göta kanal. Men
kan du säga att vi är redan skilda, så vi har liksom inget att förlora.
Du
måste vara
fast för det. Du minns inte något exakt, men du hade ändå, det var när du åkte i Göta kanal.
Ja, just det, var det
du
var.
Om du nu går tillbaka till, inte tillbaka, utan framåt till nu då, kan du känna en sån eufori, en sån god lyckokänsla idag? Och vad händer då? Vad gör du då liksom, när du känner... Och där du inte kanske behöver prestera?
Det är väl... Alltså, det blir ju tillbaks till... Ja, men lite som jag tänker när man var liten också. Fast nu är det vända perspektiv lite.
Ja.
Det är ju familjen.
Mm.
Och sen är det ju vänner. Alltså som det var då. Ja. Fast då lekte man ju mer. Jag kan minnas när vi så här lekte typ kurajumma hela gården. Liksom alla barnen eller så här Pantium, det är ju härliga barnminnen på något sätt. Och sen är det ju lite äldre då när man började med teatern, och vi var 4, särskilt hela det här teaterhuset i Mölndal. Vi var 4 grabbar som startade en liten teatergrupp som heter Humoristen och satte upp våra egna shower och allt sånt där och det gjorde vi upp i tonåren.
Ja.
Och alla frågade, herre, hur ska ni inte gå med ut, vi ska ut på stan. Och vi sa, nej, men det är ju lördag vi ska gå ut, när vi ska upp till teaterhuset och skriva sketcher.
Ja.
Vi satt som liksom otroliga tuntar och skrev sketcher där på nätterna. Men det är också jävligt härliga minnen.
Har du kvar gamla kompisar som du umgicks med när du gjorde den här teatergruppen?
Absolut. Jag talar med Huvudet på vägen hit. Det är min nästa kompis, vi har känt varandra sedan vi var 3 år.
Huvudet, kallas han Huvudet?
Han kallas för Huvudet.
Varför det?
Att det är alltså hans version är det att han är så fruktansvärt intelligent.
Ja.
Och den sanna versionen är ju att han jag tror det kom från när vi var små. Detta var en händelse, fan med mig. Vi skulle leka sjönöd. Lekte vi.
Mm.
En gammal klassisk lek.
Ja.
Och han hade trillat i och vi hade en stor sten som skulle vara livboj. Och då stod han till vänster om mig, så sa jag, se upp! Och då trodde han att jag sa se upp för att han skulle flytta sig. Men jag skrek ju bara se upp för att man skulle se upp, för nu kom den stora stenen.
Mm.
Så då flyttade han sig åt höger, dit jag kastade stenen.
Ja.
Så då fick han ju den stenen i huvudet.
Ja.
Och svimma och fick åka in i sjukhus. Jag undrar om det kan komma därifrån, i min tanke. Men i alla fall, Huvudet. Som var då med i Humoristerna.
Ja, ja.
Och är nu med att lever på att han är trollkarl. Ja, han heter A som B som C som och trollar för barn. Så det har han levt på nu massa år. Så hur det ter sig och tar sig. Sen får man ju nya vänner längs vägen också.
Ja.
Men sen tycker jag alltså typ, ja, men sen är det ju de där gamla, det är ju, det är, så är det väl för alla. Att krypa ner i soffan med barnen och se en film eller spela kort. Eller...
Du har två barn,
va? Ja, två gubbar. Ja.
Två killar?
Ja.
Om jag skulle fråga dem, hur är Per i verkligheten?
Vad hade de svarat? Han är oftast animerad. Jag har ingen aning om vad de hade svarat. Jag vet inte. Undrar vad de har sagt.
Har du aldrig frågat dem? Har de aldrig sagt det?
Men de, jag
kom igen nu.
Jag vet inte. Jag hoppas de tycker jag är
du har bra kontakt
har en trevlig attityd
och, de har inte stuckit hemifrån i alla fall då, eller?
Nej, vi har roligt.
Ja.
Jag har tänkt på att jag tycker själv att de är jävligt roliga.
Men orkar du vara rolig privat också?
Ja, men jag gillar ju när det är roligt, men det är inte sagt att man inte kan vara allvarlig. Det kan man väl absolut vara.
Ja.
Allvarliga samtal och sådär. Verkar ju som att folk tror att jag är helt galen hela tiden. Men jag kan väl riva av en allvarlig minut emellanåt om stämningen kräver. Det tror jag. Jag kan både lyssna och vara tyst. Det har hänt några gånger.
Vad hade du för känsla kring MeToo när det var?
Bra. Det är bra att det händer ändå någonstans, ja. Ju, naturligtvis. Och sen är det väl... Alltså allting, jag tänker som med pandemin eller någon, alltså allt sånt där, så måste man bli en efter... Det är ju bra med en efterhandstake, ja, på det. Liksom, ja. Vad som sket sig och vad som gick bra och vad som gick snett och vad som gick rätt. När pendeln slår så blir den ju alltid liksom... då slår den ju hårt, ja, åt ett håll. Men sen liksom funktionen eller... att rörelsen i sig är superviktig. Visst är det så?
Jo, alltså min syn är väl att... det har man ju förstått. Inte minst inom kanske... i publika sammanhang, teater, konst, musiker och sånt där, att killar har tagit för sig och sånt där på ett läbbigt sätt. Det har jag sett, va? Och det är väl skitbra att det kommit fram, men sen gick det väl för långt i vissa stycken, i media om inte annat.
Ja, och jag tycker också egentligen det som är mest synd med det, tycker jag egentligen är nästan tvärtom. Jag tror att det är mycket större än så. Jag tror att liksom som, vad säger, kulturbranschen var det, har fått kläskott lite. Jag tror att det är så i alla branscher. Det är bara det att för att den är offentlig så blev det liksom att det finns... Jag tycker kanske att det var synd att det inte... Och det blir väl så att för att det är kända offentliga personer så är det lättare att relatera till. Men jag har pratat med vänner som är alla andra branscher som säger det är precis likadant ifall i mäklarbranschen,
ja,
eller
det,
i byggbranschen,
ja, visst,
eller i vilken
absolut
bransch det än är, att män har tagit för sig på ett liksom sjukt sätt.
Har du gjort någonting som du skäms för?
Som jag skäms för?
Ja.
Nej, jag har gjort bort mig vid otaliga tillfällen, men skäms gör jag sällan.
Vad är det värsta?
Jag får ju lite så här, du vet, när man är bort sig får ju jag en annan... Eller många tycker det är jobbigt, där tycker jag att det blir kul.
Mm.
Alltså om man spelar någon föreställning och det går åt helvete en kväll, ja, då är det ju många som går ut efteråt i logen
och säger
gud vad jobbigt, det funkar inte. Och jag får liksom lite så här, det här är ju jättekul. Jag ser det liksom utifrån, fan vad roligt, här står jag, ger allt, jag dansar, jag rullar runt, jag showar, och det är helt tyst där ute. Den här situationen är ju fruktansvärt rolig.
Men du är som jag, du kan börja snacka. Jag ställer en fråga, du svarar inte på den, utan du vimlar runt i något irrvarv av olika... När skämdes du själv?
När skämdes jag själv? Jag vet inte, har det hänt?
Nej, det kanske aldrig har hänt.
Det kanske aldrig har...
Har det aldrig hänt?
Vi ska vara med jag ska vara med i Så ska det låta.
Ja.
För jättelänge sedan.
Ja.
Och... jag skulle vara i lag mot, det var Charlotte Perrelli och Tommy Körberg. Och jag känner dem, de är så jävla fina. Och precis innan vi ska gå in så säger Charlotte till mig, min ena son har varit vaken, han har varit sjuk hela natten. Så att jag är helt färdig. Jag har sovit 45 sekunder. Så att för fan, nu kör vi, men om liksom, om är du bussig och hjälp, alltså hjälper mig med lite med lite energi om det behövs någonstans, så liksom självklart, för fan, inga konstigheter. Sen kommer Körberg fram och säger till mig så här, du har jag var ju sjuk i natt, så att jag har ju liksom, jag går ju på tabletter här nu. Jag har liksom hög feber, jag vill inte säga något om, men alltså om är du bussig och liksom gör en inga problem, säger jag. Sen börjar det här programmet spelas in. Och jag tror Tommy ska sjunga Stad i ljus. Börjar sjunga och så gör någon blick mot mig. Att liksom,
du ska fylla i
att jag, alltså, jag går in och bara sjunga. Och liksom tjoa bort och grejer. Och när man ser det här i sändning ser det ju liksom ut som att jag avbryter.
Jaha.
Körberg mitt i Stad i ljus. Alltså jag framstår ju som en
idiot.
Jag framstår som en sån fruktansvärd idiot. Jag springer runt i det här programmet och Charlotte sjunger, jag börjar fylla i, som sitter i andra laget. Och när man ser det här programmet tänker man, han är sjuk, han tar över hela showen på ett sjukt sätt. Jag vet, det var någon tidning efteråt där det stod så här, vidriga Per Andersson tror han äger Så ska det låta. Och jag bara såhär, nej.
Och det var på deras önskan.
Ja, det var ju för att liksom de var sjuka. Vi hade väl aldrig avbrutit Körberg Stadius. Jag älskar när han gör Stadius. Det är typ en av de bästa. Han är liksom, ja, älskar när han gör den, men det var ju för att han gav mig en nod, så här, gav mig en blick. Jag tänkte, okej, fan, jag fyller i. Så efter showen var de bägge såhär, fan vad bra, tack för hjälpen. Och så var inga problem, men sen, man såg det i tv, var det såhär, Jesus Christ. Det såg som jag åt upp hela studien. Ja. Men då satt jag själv och tänkte, det var ju inte bra. Alltså. Det var skäm på den.
Men om man sammanfattar dig och ditt liv, vad har du att säga till ditt försvar?
Det var inte meningen. Förlåt. Ja, vad ska man säga? Nej, men... jag vet inte.
Nej,
alltså, som sagt, jag gör bara det jag tycker. Jag försöker bara ha kul. Och förlåt, det är väl det så man kan säga på något sätt.
Tack för att du kom. Jag blev lycklig bara jag såg det. Och det är väl inte dåligt att jag kunde se att det var, eller jag visste att det var du.
Nej, det är
väl ändå, det kan jag väl ändå säga. Yes!
Ja, tack jag för att jag fick komma
in dig.
Och nu vet jag vart du bor.
Ja, du. Hej med dig nu.
Hej älskling.
Och skit om dig. Vi kommer ses mer.
Ja, det är klart vi ska.
Det är klart vi gör.
Ja.
Ha det gott.
Nästa gång ses vi utan podd.
Ja, det gör vi.
Men vi måste ta vad det sista D-et är. Personal.
Ja. Vad var det? Personal. Orange.
Orange. Personal orange.
Orange.
Personal.
Nej, vi kommer aldrig lära oss det.
Ja, och så var det stumt det. Personal. Ja.
Podd är det i alla fall.
Ja, podd.
Ja.
Per och Danne får du kalla det då. Danne Josefsson.
Hej med dig.
Hej, puss. Hej.
Puss. Hej. Stick nu för fan.
Jag går till nästa podd nu. Tjänare, hej. Fan vad fina ni är. Det är roligt att... Som sagt, vi har sprungit på varandra, men det är ju... Jag skulle säga att det är den mest avslappnade podd. Nu är vi hemma hos Janne, men det känns verkligen som att man är hemma hos Janne och säger, hallå, hallå, tjena, hej. Det känns ju, vi har ju samma snack som om vi sitter och snackar. Ja, det kan vara så att det här kommer leda till att jag ringer, att jag tar tag i det här, så att vi middagar oss snarare än han tror.
Det går inte att summera den personen. Man blir inte riktigt klok på honom, men alltså, jag älskar ju honom och jag tycker han är så jäkla bra. Och det blir bra, och det är bara som att trycka på en knapp så går han igång på precis vad jag än frågar. Jag liksom, när jag hörde rösten där så kände jag, det här är nog Per. Men han är en idol för mig, alltså vad det gäller. Och han är verkligen en arvtagare till Lasse Brandeby. Han har som jävla energi. Ja, därför kan han verkligen koppla av, tror jag. Jag tror faktiskt inte det. Och det var bra att han inte kan.
Thank you for listening to this Polpo original. You've been amazing.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.